Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Nyligen kopplades Jens Gustafsson ihop med förbundskaptensjobbet efter Janne Andersson. När jag poddintervjuade Pogon Jutins svenska tränare sommaren 2023 talade Gustafsson om att jobba i den polska ligan, om känslan när supportrarna ville skicka hem honom, om vikten av anpassning i utlandet och att lära sig att stjärnan måste bo bättre, om varför svenska spelare är heta i Polen, om den otroliga inramningen, om vad som lockar i Polen förutom högre lön. Dessutom berättade Gustafsson om vägen fram som tränare, om vad som stoppade honom att bli en riktigt bra spelare, om kliven i Halmstad BK när han gjorde succé med A-laget, om chocken när HBK sparkade honom, om de framgångsrika åren i IFK Norrköping, om den tuffa tiden i Hajduk Split där han behövde prestera i kaos, om att inte vara stolt över avhoppet som U21 förbundskapten efter en ynka match.
Ersatte Jens Gustafsson på Jaspagi som förbundskapten för herrarnas U21-landslag i fotboll. 2-0-förlusten mot Irland blev hans första och enda match som ansvarig. Under måndagen stod det klart att Gustafsson lämnar sitt jobb efter att ha tackat ja till ett erbjudande i polska högsta ligan. Pogoń Szczecin har aktiverat en utköpsklausul och skrivit ett kontrakt över 3 säsonger med Gustafsson.
Jens Gustafsson hade inte varit förbundskapten för U21-landslaget i många månader när han bytte till en klubb på andra sidan Östersjön för ett drygt år sedan. Nu har Gustafsson klart av sin första säsong med Pogoń Szczecin där han tog laget till en kvalplats till Europa. I detta 400 avsnitt av podden berättar Gustafsson om varför han valde att flytta till Polen och hur det var att lämna uppdraget som förbundskapten efter en ynka match.
Det är inte ett av mina stolta ögonblick att lämna efter så kort tid. Dock kände jag att den möjligheten att få jobba i Europa i en toppklubb i Polen var en möjlighet som jag inte ville låta gå förbi. Så att, till slut så var det ett ganska enkelt beslut att hoppa på Pogoń.
Vi pratar naturligtvis om kontrasterna som finns mellan att träna ett utländskt lag mot att träna ett lag i Allsvenskan. Bland annat kring hur man hanterar stjärnor i laget.
Om vi kommer till en bortamatch så bor inte superstaren på samma våning som de andra spelarna, utan de bor i en svit på ett annat ställe. Så att det har jag svårt att se att det skulle hända i ett svenskt lag.
Vi talar givetvis också om Gustafssons kaotiska tid i kroatiska storklubben Hajduk Split. Och varför han inte ångrar flytten, trots att det inte ens gick ett halvår innan han fick sparken.
Spelreglerna visste jag om. Så det var inget konstigt. Jag ser det som en stor erfarenhet. Jag att kunna prestera när hela havet stormar, för det är precis vad det gör. Det har lärt mig enormt mycket hur man måste navigera med de här enorma krafterna och det här enorma engagemanget som finns.
Podden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om att han trots framgångarna bitvis varit hårt ifrågasatt i Polen, om banderollen från fansen som gjorde ont. Och vi talar om den tidiga karriären och varför han valde att inrikta sig på att bli tränare. Och så talar vi om åren i Norrköping där han som manager sålde spelare för hundratals miljoner, men som även innehöll svåra perioder. Och så talar vi om hur allsvenskan står sig mot polska extraklassar och varför han uppskattar den polska högsta ligan. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder?
45.
Bo?
Huddinge.
Familj?
Fru och dotter.
Utbildning?
Beteendevetare och prolicenstränare.
Tjena.
Bra för tillfället.
Vad kör du?
Volkswagen i Sverige och Lexus i Polen.
Vad läser du?
Senaste boken heter Coach to Coach.
Vad tittar du på?
Mestadels fotboll.
Vad lyssnar du på?
Ulf Lundell, Joakim Thåström mest.
Vad spelar du på?
Ingenting.
Vad klassar du som den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang?
Mina två utlandsäventyr.
Vad är det finaste du vunnit i fotbollens värld?
Jag har inte vunnit så mycket. Spelares hjärtan är det jag hoppas jag vinner och har vunnit.
Vilken är din favoritspelare genom tiderna?
Genom tiderna. Maradona.
Vilken tränare har du som förebild?
Många olika. Främst som jag följer ganska nära Carlo Ancelotti.
Vilket är ditt favoritlag och varför är det just det?
De som är längst fram vill jag nog påstå i världsfotbollen. Manchester City, Liverpool är kanske inte där just detta året, men de som är längst fram, det är då Napoli, de intresserar mig mest.
Vilken regel i fotboll vill du ändra på?
Inkast. Se till så att från det att du tar bollen i händerna till det att du kastar, eller från det att du blir tilldelad inkastet till att du kastar, bör vara begränsad tid.
Vilken är din favoritfilm eller favoritserie?
Favoritfilm. Nyckeln till frihet.
Vad undrar du dig om du vill lyxa till det?
Då är jag tillsammans med min familj.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Samhälle.
När var du riktigt lycklig senast?
När jag kom hem från Polen för en vecka sedan.
När grät du senast?
Nej, det var nog igår när vi såg en film, jag och min fru.
Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det då?
Då skulle jag vilja fortsätta inom fotbollen, men mer i en mentorbaserad roll för tränare.
Du är ju hemma på semester från tiden i Pogonstettin i Polen där du numera verkar som tränare. Vad är känslan? Ni slutade fyra, krönte säsongen med en 4-0-seger förvisso, men följer ner från en tredjeplats som ni hade ett tag.
Lite tvådelad vill jag nog säga. Fjärdeplatsen garanterar Europaspel, vilket är en stor framgång för klubben. Tredjeplatsen hade vi när det var två omgångar kvar. Vi hamnade i en liten svår VAR-situation, en straffsituation på slutet mot Gornik Sabce som jag tror alla känner att man borde hanterat annorlunda. Då hade vi haft tredjeplatsen. Så lite lite bitter eftersmak, men trots allt nöjd med hur laget utvecklades under säsongen.
Hur är det när man går från den intensiva tiden som tränare och så ska man bygga nytt i nästa säsong, gissar jag? Och att, ja, hur mycket ledig kan du vara om du har semester?
Nej, just nu är jag ganska mycket ledig. I den klubben jag verkar i nu så finns det så otroligt många anställda som har sina respektive områden. Den kontakt jag har idag med klubben under semestertid är med sportchefen, där vi bollar fram och tillbaka olika spelar in och ut, och det är ingen stor sak i nuläget.
Hur viktigt är det att ge sig tid då och koppla av?
Det tror jag är jätteviktigt. Alltså balansen arbete och fritid och liv i övrigt ger en perspektiv, och det perspektivet gör ofta så att åtminstone jag blir bättre på mitt arbete.
Häromdagen inför den här intervjun så var jag ju på U21-landslagets trupputtagning, och det är ju Daniel Bäckström numera. Det är ju bara ett år sedan i princip du lämnade U21-landslaget trots 4-årskontrakt. Hur svårt var det liksom, och vad var det som gjorde att Pågång Stettin lockade?
Mm. Ja, det är inte ett av mina stolta ögonblick att lämna efter så kort tid. Dock kände jag att den möjligheten att få jobba i Europa, i en toppklubb i Polen, var en möjlighet som jag inte ville låta gå förbi. Så att till slut så var det ett ganska enkelt beslut att hoppa på Pågång.
Just att Pågång Stettin, beskriv klubben för oss som inte liksom, jag menar, Stettin ligger ju nära både Tyskland och Östersjön i den delen av, det blir väl nordvästra hörnet av Polen. Stan lite större än Malmö. Och vad är Pågång Stettin för klubb? För det är ju inte någon av de klassiska klubbarna som vunnit en massa titlar.
Nej, de klubbarna som man troligtvis känner igen från Sverige, om man följer lite europeisk fotboll, är Legia Warszawa, Lech Poznan. Lech Poznan möter ju Djurgården här i Conference League 8-0.
Ja, precis. Och även de mötte Hammarby något år tidigare. Ja,
så det är väl oftast de man känner igen. Pågång är en klubb som har byggts under en längre tid, blivit bättre och bättre och varit topp 5 de sista 3 åren. Byggt en alldeles ny arena och nya faciliteter. Så att det är en klubb som är på framåtmarsch. Det är en stad som är på framåtmarsch. Det är ett otroligt intresse kring fotbollen. Men det är framförallt en klubb med väldigt fina människor som driver dem med fina värderingar. Så det är nästa del som lockade mig dit.
Ja, för att när man tittar tillbaka lite så såg man att, eller när jag tittade tillbaka lite, såg jag att klubben gick i konkurs tidigt 2000-tal. Sen hade de någon lite kontroversiell ägare innan supportarna på något sätt tog över och tog sig upp från division 4, där man trillade ner som konkursade upp då hela vägen. Och vad är det för ägare? Är det fortfarande supportarna som är majoritetsägare, eller är det någon annan ägare som finns inne?
Nej, nu ägs klubben utav en ensam ägare. Han har några till som är med, men det är väldigt tydligt vem som är ägare och president utav klubben då. Och han har ju ett väldigt gott förhållande till, och han jobbar dagligen med att förbättra Pågångs möjligheter för framtiden, kan man säga, både ekonomiskt och sportsligt. Så att det är det han gör.
Hur var ditt uppdrag när du fick jobbet?
En del i det är ju självklart att göra så bra resultat som någonsin är möjligt. Det är det alltid i fotboll, att se till så att du är stark nog och förbereder laget för att vinna nästa match. Men det finns en annan del i detta också. Pågång, som jag nämnde, så finns det två stora drakar, Legia Warszawa och Lech Poznan, och det finns en tredje som vann ligan som väldigt få känner till, som heter Rakov. Vi kan inte konkurrera med dem rent ekonomiskt. De har starkare ekonomiska muskler, så vi behöver se till så vi konkurrerar med dem på ett annat sätt, med en bättre eller med en så bra vardag som möjligt. Vi behöver ta hand om akademispelarna som finns i klubben och vi behöver vara skickliga på att utveckla spelare och därigenom både skapa ett starkt lag och en stark ekonomi. Så det är en stor del också i uppdraget förutom att vinna nästa match.
Det kan ju inte tyckas att steget är långt från Polen och hitta en tränare i Sverige. Hur gick kontakterna till? Vet du det själv ens?
Det vet jag. Men den stora delen handlar om att jag dels så har varit utomlands tidigare med Hajduk Split och U21 landslagsuppdraget som är någonting som är väldigt hedrande när du tittar på det både här och i utomlands så ser man det som en väldigt stark merit. Så att jag tror de två delarna som var i närtid när jag fick frågan. Sen tror jag även det finns en kombination med de här två och Norrköpingstiden som där Norrköping som klubb kan på något sätt speglas utav det som pågår också är i Polen.
Ja, okej. Okay. Och i Norrköping så vann du ju medaljer åtminstone även om ni inte vann guld. Ni vann cupfinal och du sålde ju mycket spelare. Är det den kombon de letar efter liksom att du ska försöka höja er en ekonomi parallellt med att försöka ta titlar eller i varje fall ta er ut i Europa?
Ja, det skulle jag nog säga. Det vågar jag påstå att det tittar de flesta klubbarna på idag och det är en stor inkomstkälla genom att kunna göra transfers av spelare, framförallt unga spelare. Så att det är säkert en stor del.
När ni går in i Europa Conference League i slutet på sommaren, vad har du fått då? Senast slog ni väl ut ett isländskt lag och sen åkte ni mot Brøndby?
Ja, vi gjorde en bra... ett bra dubbelmöte mot Brøndby och ändå förlorar vi andra matchen ganska klart genom ganska stora individuella misstag, men var en ganska jämna 180 minuter. Så att, men då har Pogon varit ute en omgång året innan, nu två omgångar och nu hoppas vi kan gå om i alla fall minst en omgång till, men gärna längre. Men det är också så här att spela i Europa det kräver sin erfarenhet och det tror jag att klubben har starkare erfarenhet nu eller större erfarenhet ska jag säga än vad de har haft tidigare. Både vad det gäller hur man förbereder sig och alla de där delarna och se till så att vi har en slagkraftig trupp. Så jag har ganska så stor tro på att vi kan göra det bra den här gången.
Om man ser på ligan sort så har det ju på senare år från i princip aldrig funnits svenska spelare i Polen så har det ju bara väldigt många spelare i många klubbar, jag menar inte minst i Lech Poznan som ju varit i Sverige med Ishak och Karlström och så. Hur bra är polska ligan jämfört med exempelvis allsvenskan som du ändå har rätt bra koll på och även Kroatien?
Jag får ofta den frågan, jag tycker det är jättesvårt att jämföra. Svårt att jämföra med allsvenskan för att allsvenskan spelas mer än hälften av matcherna på konstgräs, vilket påverkar spelet på ett sätt som gör att det är ganska svårt att ta en match från allsvenskan till en match från Polen. Polen är fysiskare, det är tuffare, det är många av de delarna. Det finns också fler lag som spelar en med defensivare ingång än vad det finns i allsvenskan. Och sen finns det såklart nivåskillnader på topplag och bottenlag, precis som det finns i alla serier. Så att Jag tycker det är väldigt svårt att jämföra. Men topplagen är så vi närmsta jämförelsen så vi kan göra det är ju att Lech Poznan vann ganska enkelt mot Djurgården då ska man komma ihåg att Djurgården hade inte kommit igång med sin säsong. Det var ganska svårt och jag trodde det skulle bli en ganska jämn match. Så kan det vara.
Och man kan ju se på UEFA-koefficienten efter den här säsongen så är Sverige på 22 plats och Polen på 24 plats. Så där om man tittar på de siffrorna så är det ju sämre. Men vad är det som lockar med extra klassar?
Polen som land har i fotbollsdelen har de utvecklats ganska mycket genom att ha fått EM ganska nyligen, både för A-landslag och U21.
Ja just det var 2017 för U21 och 2012 då ihop med Ukraina EM.
Det har förstärkt arenorna, intresset kring fotboll är stort. Alltså det är ju stora publik, siffror kring matcherna. Faciliteterna är goda. Polen som land är på väg uppåt. Och så finns det ju såklart andra delar. Det som har att göra med att uppleva ny kultur, ekonomin, får man inte glömma i det här. Så att,
nej, för att om man är spelare eller tränare och kommer från Allsvenskan så får man betydligt bättre betalt i Slotti.
Ja, så är det nu.
Ja,
det är det.
Ja, det är det. Och hur känner du? Du har ju tagit hit två spelare, Linus Wahlqvist, Pontus Almqvist från lån från Ryssland och Linus Wahlqvist från Norrköping. Två spelare har du ju haft i Norrköping. Ja. Vad betyder det att plocka dit då?
Ja, dels är jag glad att de kan tänka sig ha mig som tränare igen. Det är ju en form av förtroende. Det är inte alla spelare som kan tänka sig gå tillbaka till sin tränare. Så det är en del i det, men jag håller dem väldigt högt båda två. För att du ska veta att som tränare utomlands att säga att vi ska värva den här spelaren som jag har haft kontakt med innan och den här spelaren som jag har varit ansvarig för innan. Det innebär att du är ansvarig för varje passning de slår också. För att de kommer att kritisera dig om inte spelarna lyckas. För att de är så otroligt nära, det är nära band till dem. Så, men de här två var ju ganska säkra på att de kommer göra det bra och vinna supporternas hjärta, vilket de också har gjort.
Hur blir det till nästa säsong? Pontus Almqvist som ju tillhör riskklubb, nu kan man väl förlänga det. Blir det så att ni förlänger?
Vi gör allt vi kan för att det ska ske. Sen är vi inte i mål. Jag vet att Pontus själv gärna stannar. Och det är första delen i det här att vi har skapat gjort ett så pass bra år tillsammans att han vill gärna fortsätta vara hos oss. Men så finns det några delar som vi behöver lösa för att han ska sätta sin namnteckning på ett nytt låneavtal.
Hur mycket tittar du annars kring Sverige och locka dit mer spelare om ni ska förstärka?
Ja, alltså jag tror att det, kanske en spelare till skulle kunna med svensk anknytning skulle kunna gå, men sen tror jag att man får passa sig för att det ska bli mer. Men jag följer ju Allsvenskan och Skandinavien ganska nära och vilka spelare som skulle kunna passa och göra det bra i Polen. Så att, men sen att det ska bli en värvning utav det är lång väg. Men vi får se.
Om man idag vänder sig till svenska spelare och pratar om Polen. Jag gissar att om man för 5-10 år sedan gjort det så kanske det inte hade varit intressant. Vad är det som gör att de kanske ändå är öppna för det?
Jag tror dels Jesper Karlsson och Mikael Ishaks, deras framgångar med Lech Poznan och åtminstone Jespers landslagsplats och Ishaks borde ska jag inte säga, men han hade kanske varit med om han var frisk.
Och har ju varit med någon gång.
Exakt. Och Linus är med och gjorde bra ifrån sig senaste landslagssamlingen, så att det finns många aspekter. Filip Dagerstål är med i diskussionen och så vidare. Det finns många spelare som har tagit klivet till Polen som blir intressanta i A-landslag också, så att det är väl en stor del i det, tror jag.
Om man ser på ditt arbete med klubben och så, hur har du utvecklat spelet?
Jag har ställt lite frågor kring hur det sett ut tidigare, vad man ser för skillnader i hur vi går tillväga när vi spelar. Det vet jag att gemene man upplever att Pogon spelar en otroligt en fotboll som är kul att titta på. Det går fort framåt, det är hög intensitet. Det är varierat anfallsspel och det är aggressivt försvarsspel. Så att, det tror jag att de flesta som följer pågående tycker.
Man noterar ju när jag gick in, min polska är begränsad, men jag gick in på hemsidan för att se om du hade med dig några svenska assisterande som du hade när du var i Hajduk Split en vända. Det har du inte nu. Nej. Hur har du resonerat där?
Den här gången så dels så fanns det en önskan från klubben att om jag kunde välja en assisterande som kunde portugisiska, eftersom det fanns en del spelare med det portugisiska språket i truppen. Det var en del. En annan del var att jag jag gick igenom, pratade med ganska många och till slut så landade det i att jag hittade Vitor Gasimba som har en ganska lång tränarkarriär i Strömsgodset i Norge, som sedan har varit kort sväng både som assisterande och huvudtränare i Örebro. Och vid tillfället där jag satte mig ner och pratade med honom så blev det ganska självklart att han skulle vara klockren för det här uppdraget. Det är det som med alla ledarstabar så behöver du enorm kvalitet runt omkring dig. Och det är samma sak här. Och han håller en väldigt hög kvalitet tillsammans med de polska som oftast får ett antal möjligheter. Att du, i Hajdu kunde jag ta med mig två, här kunde jag ta med mig en. Det finns några i staberna som är mer klubbrepresenterade kan man säga. Och det är nog bara att acceptera det läget. Men det har blivit väldigt bra.
Ibland talar man ju med tränare, jag intervjuade Henrik Rydström för några veckor sedan, han pratade om att han ville ta med sig Theodor Olsson från, som han hade jobbat med i Sirius när han gick till Malmö, att just den här lojaliteten och liksom så. Hur ser du på det?
Alltså det pratar man ju ganska högt och tydligt om, framförallt det gjorde man med mig med. Vem som helst kunde säga att du måste ha med dig någon som är lojal mot dig när du ska utomlands. Och det har jag inte upplevt överhuvudtaget att det finns en illojalitet som är större än någon annanstans, utan i utomlands, åtminstone där jag har varit i Kroatien och Polen, så finns det en ett naturligare förhållningssätt i hierarkin till huvudtränare, vilket gör att jag tror inte man behöver prata om lojalitet överhuvudtaget.
Om man ser till just språkdelen, att det var ju portugisiska, men det är också rätt många polska spelare, och jag utgår från att du inte läste polska i skolan. hur hanterar du det språkligt?
Ja, polska språket är otroligt svårt. Det är faktiskt det svåraste jag har gett mig på. Jag har en lärare som gör sitt bästa, jag gör mitt bästa, och ändå är det otroligt svårt. Det är lättare för spelarna som kommer från den slaviska delen att lära sig polska. Vi har kroatiska spelare som har ganska lätt för att lära sig polskan till exempel. Portugiserna har lättare att lära sig engelska. De kan engelskan, och sen har jag den portugisiska assisterna som jag berättade. Men i det stora hela så kommunicerar vi på engelska, och det går ganska bra. Även om ibland så behöver vi översätta sådär.
Hur är det med att man inte snappar upp allting, just att man inte förstår språket? Det kanske är skönt att slippa läsa tidningar.
Jag har sina för- och nackdel.
Ja, det är skönt att slippa läsa tidningar och kanske se polska tv-shower som kritiserar dig. Men fördelen är då, det kan ju vara en fördel, men det kan ju vara en nackdel att man liksom inte kommer in i snacket, eller?
Ja, det finns för- och nackdelar. Jag tycker inte att det är någon större problematik i det faktiskt.
Nu har du ju gjort två uppdrag utomlands. Hur känner du att det har utvecklat det? Att liksom lämna Sverige och komma till Kroatien 5 månader och sen nu varit det år i Polen en säsong och ska bygga vidare?
Jag hade väl inte några större förväntningar på det när jag åkte till Kroatien kring de här sakerna. Men det måste jag säga att det har förbättrat mig som i tränarskapet, säkert i mitt perspektiv kring saker och ting och som människa med. Så att de här utlandsjobben har varit otroligt berikande för min del. Otroligt. Det är en sak. Sen finns det andra delar i det här, att lära sig en ny kultur, att förhålla sig till en ny kultur, veta var du behöver anpassa dig och inte.
Kan du ge oss något exempel på där du har behövt anpassa dig till någon kulturell skillnad i Polen exempelvis?
Ja, alltså man kan säga det som kommer snabbast till mitt huvud är att både i Hajduk och i Pogon finns fortfarande två superstars i laget. Och hur vi skulle hantera en superstars i Sverige kontra hur man gör i Polen och Kroatien är jättestor skillnad.
Så det, på vilket sätt? För att göra som
en superstar, om vi kommer till en bortamatch så bor inte superstaren på samma våning som de andra spelarna, utan de bor i en svit på ett annat ställe. Så att det har jag svårt att se att det skulle hända i ett svenskt lag. Här har vi en förmåga att få alla att göra på samma sätt.
Och din superstar, är det Kamil Grosic?
Absolut.
Som 34-årig gjorde, dunkade in flest mål.
Mm.
Så att han gör som han vill.
Nej, alltså, det gör han absolut inte. Nej. Men det finns ett naturligare förhållningssätt till. Eller det finns ett annat förhållningssätt än vad vi skulle ha i Sverige.
Är det skönt?
Jag vet inte om det är speciellt skönt. Men det är ingenting som jag reagerar på idag. Men jag kommer ihåg, framförallt när jag kom till Hajduk, så reagerade jag på det. Jag tänkte, ska det vara så här? Och det var väl egentligen så jag gjorde. Sen började jag inse att men så här är det. Och det är ingenting som du behöver förändra. Och det är ingenting som du kan förändra heller.
Hur påverkar det ditt ledarskap just? Att det är att komma utomlands, annan kultur, andra förutsättningar?
Ledarskapet förändras en hel del, måste jag säga. Du behöver vara den ledaren som truppen behöver. Du behöver vara den ledaren som spelaren behöver. Men det finns några saker, fundamenten som är de samma med stöd och krav, eller stöd och förväntningar. Att du behöver ställa frågan, eller du behöver vara tydlig med vilka förväntningar du har eller krav du har, och så behöver du ställa frågan kring vilket stöd spelaren behöver för att kunna uppnå de här kraven. Och det är liksom ingenting som ändras från Sverige eller där de uppdragen jag har haft nu, utan det är ungefär samma.
Min bild är att i Allsvenskan är det kanske lättare att vara nära spelarna. Hur är det i Polen?
Nej, det är bullshit. Det skulle jag säga.
Är det så?
Ja, det är absolut bullshit. Alltså, relationen till spelarna är otroligt viktig utomlands också. Att se till så att utan relationen, utan kommunikation, så har du ingen tillit. Och då går svängningarna fort, vill jag påstå. Så svängningarna som man kan uppleva är att du har en god relation eller relationen börjar skaka. Det kunde ju gå en halvtimme i Hajduk mellan att den var helt kanon till att den var helt katastrof, eller hur man nu ska uttrycka det. Så svängningarna går snabbare, men i det stora hela så förändrar jag inte mitt ledarskap gentemot spelarna.
Varför är det svårt för svenska tränare att ta sig utomlands? Och vad gjorde du för att lyckas? Två frågor är en, det är fel journalistiskt, men jag kör det ändå.
Ja, det är inte rätt för mig att peka på vad det är som gör att det är svårt. Men det är otroligt viktigt att kunna anpassa sig när man kommer ut. För att oavsett vad du har åstadkommit här så kommer du att behöva förändra dina ståndpunkter. Det här står jag för, det här står jag för. Det kommer du behöva ifrågasätta när du kommer till ett annat land. Så är det bara.
Hur mycket är avgörande på att man har en rådgivare/agent?
I mitt fall har det inte varit avgörande överhuvudtaget.
Utan de har kontaktat dig direkt?
I Hajduk kontaktade mig direkt.
Och det var ingen agent involverad när du flyttade till Polen?
Till Polen fanns det en agent involverad i den värvningen. Så där hade jag hjälp av en rådgivare i det sammanhanget.
Men du har ingen rådgivare som du jobbar med kontinuerligt?
Nej, det har jag inte, utan det är mer att jag i samband med den här övergången, så med hjälp av språket och allt annat, så hade jag en agent som hjälpte mig både med kontakten och allt annat.
Hur är mediedelen när du är i utlandet jämfört med hur det är i Sverige?
Till exempel i Norrköping så var det ju mediebevakning, det blev mer och mer genom åren, men nästan mediebevakning varje träning och någon form av intervju i samband med före eller efter träning eller på kvällen och sådär. Det skiljer sig markant både med Kroatien och Polen, där du har en presskonferens dagen före eller två dagar före match, och sen har du en kort kommentar efter matchen, och sen har du inte mer.
Vad föredrar du?
Nej, det finns nog för- och nackdelar med båda.
Hur är trycket liksom kring klubben medialt sett?
Ja, som du sa, som du var inne på, så är det, med språket, så gör det försvårar mitt sätt att läsa av det. Men jag kan ju ställa frågor det finns ett gediget intresse kring fotbollen och Pågen som klubb, absolut.
Har du någon omvärldsbevakare som säger till dig att ah, men nu skrev den här krönikören i den här tidningen det här om dig? Att du, har du liksom en koll om någonting? Hur
ja, det har jag. Alltså jag har, det finns en person som jobbar för att ge mig information kring vad som sker i just nu i Polen. I Kroatien var det mycket större. Det fanns ju mycket större vad ska jag säga, bevakning kring Hajduk och hur man skulle uttrycka sig och så vidare. Det fanns en annan del som var starkare i Hajduk.
Följer man lite grann kring Pols fotboll, det är ju ett oerhört drag på läktarna. Hur upplever du inramningen i extra klasser?
Ja, helt fantastisk. Nu pratar jag inte för alla matcher, för det finns fortfarande några matcher där kanske det inte är fulla läktar sådär, men den det stora, generellt sett så är det otrolig, publiken är otrolig på att stötta sitt lag. Det finns publiksiffror som är stora och det är ett enormt tryck på läktarna, så att det är imponerande.
Hur är trycket hemma? Ni kan ha en bit över 20 när det är som riktigt bra.
Vi har ju genom året, i oktober månad så invigde vi en helt ny stadion. Och sen dess har det varit i stort sett fullsatt på den stadion. Och det har varit, det har varit fantastiska kvällar, det måste jag säga. De säljer slut på alla biljetterna på ett par timmar inför varje match. Så det är enormt kul att ha det som arbetsplats.
Men det finns ju en baksida av det här. Vi skrev ju, och det gjorde många svenska medier, det satt en one-way ticket till dig i mitten februari. De vill skicka hem dig och de ska ha stormat en presskonferens, bankat på glasrutorna och sjungit packa dina väskor. Gustav sa packa dina väskor. Hur var det?
Ja, dels den här presskonferensdelen, den uppfattar jag inte själv, så att det har jag svårt att kommentera. Matchen efter så kom den här banderollen upp och det var ju efter att vi hade förlorat två matcher. För övrigt så var vi presterade vi väldigt bra där. Men det är, jag skulle säga att det är ingen skillnad i Polen eller det jag följer i Sverige. Du får två, tre förluster sen börjar tåla med att tryta. Det är ingen skillnad i Polen eller kontra Sverige. Så det är bara att leva med och jobba vidare. Och det visar vi att vi gjorde. Det som gjorde lite ont där, det var inte bara mitt namn utan det var hela staben. Så att Jag är fast besluten om när saker och ting inte går som du vill, så är det jag som är ansvarig, inte andra människor. Så det gjorde lite ont med den banderollen.
Hur var stödet från ledningen då?
Ja, det fanns en rejäl support. Det finns otroligt mycket fotbollskunskap i ledningen, så de såg ju vad som hände på planen och vad vi gjorde, och samtidigt kunde man se att spelarna blev bättre. Så att, efter banderollen så har det gått bra, måste jag säga.
Ja, det var kanske den som väckte det. Så att, och jag menar, Polen har ju eldigt kring bengaler och liknande. Jag menar, precis, att en stor läktarskandal här i Stockholm som du säkert inte missat. Hur pratar man kring de frågorna i Polen, om du uppfattat det?
Nej, inte alls. Det kan finnas emellanåt slitningar mellan klubbars olika fans, men jag har aldrig upplevt att det har blivit några stridigheter i Polen. I Kroatien var det desto vanligare att det brann på läktarna och spelet var igång och sådär, så det var ju lite annorlunda, att supporterna slogs med polisen och vi fortsatte spela som ingenting hade hänt. Så att, det har ju varit lite annorlunda då. Så att,
hur är det att vara verksam i en verksamhet som blir så ifrågasatt som den ju blir nu i Sverige och så, att man liksom är en del av ett fotbollsklägg på något sätt och som väcker mycket glädje men också en del skit?
Jag mår nästan dåligt att prata om det, men jag menar, det är baksidan kring allting, som allting gott som fotbollen kan föra med sig, det finns det baksidor, och det har vi ju sett en del av på de här senaste dagarna.
Hold up. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
IFK Norrköpings tidigare tränare Jens Gustafsson har fått sparken från Hajduk Split, den kroatiska klubb som han tränat det senaste halvåret. Beskedet kom efter söndagens förlustmatch mot den kroatiska ligans näst jumbo, och dessförinnan hade Hajduk ytterligare 3 matcher utan seger.
Du var ju som sagt även i Hajduk Split, fick lämna 13 matcher och 5 månader. Fjärde plats i ligan. Hur var den? Det vet man ju att det är en katapultstol. Jag menar, jag gissar att du kanske pratade med Jens T. Andersson som hade varit där. Han hade ju också en speciell, det var förhandlingar med män med pistol och liknande. Så att, hur tänkte du när du gav dig in i det ändå rätt tuffa klimat?
Ja, det var ganska självklart att hoppa på det. Det var inga, jag funderar inte så mycket på konsekvenserna utav det, utan spelreglerna visste jag om. Så det var inget konstigt. Jag ser det som en stor erfarenhet. Att kunna prestera när hela havet stormar, för det är precis vad det gör. Det har lärt mig enormt mycket hur man måste navigera med de här enorma krafterna och det här enorma engagemanget som finns.
Hur gör man det, för att jag gissar att man måste stänga ute vissa saker, eller vilken metod använder du för att navigera i ett kaos?
Ja, så tränarskapet är ju starkt förknippat med stress. Alltså det stress är ju sällan någonting som tar fram de bästa egenskaperna hos oss människor, men att kunna navigera i den miljön, att liksom vara stark i den miljön och kunna liksom hålla fokus och vara uppdragsorienterad. Jag ska inte relatera till hur exakt jag gjorde, för att jag har inte en klar bild, men det hjälper ju mig nu, alltså hur jag ska göra, för att det mesta blir ju ganska enkelt om du har varit i Hajduk.
Ja, hur reagerade du när ni fick sparken efter så kort tid?
Nej, det var ganska så väntat efter att vi förlorade den matchen som vi gjorde. För att det är väl också en sån sak att där det går inte för långt där, utan många säger att du kan vara rädd för fansen, men fansen, du kommer inte vara kvar på ditt uppdrag så länge så att fansen får möjlighet att attackera dig, för du kommer få lämna innan det blir aktuellt. Så det var aldrig någon fara i det sammanhanget. Men jag reagerar nog inte något speciellt, utan jag accepterar läget bara.
När jag hade Andreas Brännström på en livepod, så berättade han att ni kom tillbaka från någon bortamatch, tror jag. Det var gravar grävda, 11 stycken och kors. Hur reagerade du kring det? Det var ju riktat till spelarna med, men ändå.
Nej, alltså det... Jag reagerar inte så mycket, utan det var en...
Du reagerar inte, det är ju...
Det var en av händelserna. Det händer så otroligt mycket saker som liksom man bara går vidare. Jag väljer att gå vidare. Jag kan inte stanna upp och fundera kring vad fansen gör i de sammanhangen. Men jag valde bara att gå vidare.
Var du rädd?
Nej.
Har du varit rädd i Polen?
Nej.
Utan att du känner att det finns tillräckligt liksom... De kommer inte gå så långt.
Nej, det tror jag inte. Det har jag väldigt svårt att se.
Hur är livet i Stettin, liksom nära Tyskland, nära Östersjön?
Ja, alltså dels är det väldigt nära Berlin, vilket gör att Berlin är en intressant stad på många sätt, så att det är kul. Första året har jag ägnat mest åt att jobba och vara hemma. Det är det jag har gjort. Så att jag har inte tagit del så där utav staden, utan de tillfällen jag har varit ledig har jag antingen åkt hem eller tagit en tur till Berlin. Så att jag har för avsikt att utforska mer utav både Polen och Stettin.
Det går inte runt att Polen är grannland till Ukraina, kriget, och Polen har ju tagit emot enormt många flyktingar. Mm. Har ni känt av det?
Mm.
Kriget alltså?
Ja, alltså inte på så sätt, mer än att i det huset som jag bor så finns det många ukrainska registrerade bilar, så att jag förstår, och då har jag ställt frågan kring att det var svårt att få boende, för att vid samma veva så kom det många flyktingar från Ukraina som köpte boende helt enkelt. Men Stettin ligger så pass långt ifrån ukrainska gränsen, det är nästan på andra sidan, så att det är en enorm avstånd, så att jag har inte varit...
Du är ju från Kågeröd, och för mig är det ju så att jag vet ju att du är son till Tommy Gyxa Gustafsson som var storspelare på Landskrona Boys på 70-talet, men du hamnade i Helsingborgs IF istället. Mm. Hur gick det till?
Ja, jag kommer knappt ihåg, men dels så växte jag ju upp mer eller mindre i ett omklädningsrum med pappa i olika klubbar, småklubbar runt omkring som han var tränare i, och även i Landskrona Boys där han tränade, så att jag... Det tror jag har präglat en del av att jag har lett för den miljön. Men när jag sen blev spelare själv och kom upp i åldrarna till, jag tror det var 14 år sedan, så i den vevan så var Helsingborg på väg uppåt och Landskrona kanske på väg på andra hållet. Så att, det var ju kontroversiellt såklart med tanke på de familjebanden som vi har till Landskrona, men jag valde att gå den vägen.
Har du pappas stöd?
Ja, jag vet inte. Jag tror han stöttar mig oavsett vilka beslut jag fattar.
Du är ju med i HF från rätt talangfull generation. Mm. Ungdoms, det är väl Kristoffer Andersson och Erik Edman och alla dem. Hur var det att komma fram som spelare där? För jag gissar att du hade siktet på att bli något på spelarsidan.
Ja, alltså det var ju en vi alla, både Kristoffer och Erik och jag, hade ju ynnesten att få Jörgen Lennartsson som tränare. Jag tror han var i 30-årsåldern då. Och han var energisk och vi var energiska att bli fotbollsspelare, och han var energisk att bli ännu bättre tränare. Så att vi, det sammanföll ju väldigt bra, men det sammanföll bättre för Kristoffer och Erik i spelarkarriären, kan man säga. Men jag insåg ganska snabbt att jag kommer inte att nå några större framgångar i spelarkarriären. Så att jag, i den vevan började jag ganska snabbt tänka mer i tränarskapet. Så det började ganska tidigt att fundera kring de banorna.
Hur var det att ställa om, att omkalibrera så att säga? För jag gissar att de flesta unga drömmer om att just nå hela vägen ut.
Mm.
Och att liksom ställa om, jag kommer inte bli så bra som jag...
Nej, det var ju en sorg såklart att vi la ganska mycket, eller vi la väldigt mycket tid på det, men det gällde ju att se nyktert på sina tillkortakommande även i den åldern.
Du spelar ju ändå i Superettan, Falkenberg, Brage, ett antal säsonger. Vad var det du saknade för att nå hela vägen upp?
Jag var så långsam så att de sköldpadda sprang nog i fatt mig, tror jag.
Och det går inte att träna upp alltså?
Nej, alltså du kan ju bli snabbare i skallen. Men det, jag tror inte att det är en av de absolut svårare delarna att träna upp åtminstone.
Det blir ju istället Halmstad BK och P17-laget och klättrar i Halmstad. Vad var det som lockade med liksom tränaruppdraget?
Alltså det jag trots allt hade som i min spelarkarriär var att jag var ganska aktiv med att göra allt för att omgivningen skulle bli så bra som möjligt. Och det är väl en del i tränarskapet också som sammanföll där. Att hjälpa högerbacken och mittfältarna eller vad det nu är med kommunikation. Och det, det var väl en del som blev intressant också i tränarskapet och ledarskapet. Alltså ett genuint intresse för människor och utvecklingen av det som gjorde dels att jag hoppade på en universitetsutbildning som beteendevetare, men också att kunna hålla fast vid fotbollen på det sättet. Så att det sammanföll.
Vad var det för fotboll du brann för?
Ja, just då så kan jag inte säga att jag brann för någon speciell fotboll, utan det var ju nog bara fotbollen i sig, det skulle jag säga. För att fotbollens utveckling har ju tagit fart rejält de sista 6-8 åren, skulle jag vilja påstå. Den har tagit fart i min skall också de 6-8 åren.
Om man ser till Halmstad BK så blir det P17-lag U21 och sen får du ta över efter Pep Noté Ruiz spanska experiment. Han åkte ut sommaren 2011 och du tar över. Och du var ju knappt över 30 och ingen A-lagserfarenhet. Hur var det?
Ja, dels så var det ju ett förtroende som ja, främst Micke Kaller i HBK som är en legend där. Han såg något i mig som jag är oerhört tacksam att han gav mig den chansen. Sen var jag nog för ung för att vara rädd för att hoppa in. Så det var bara att hoppa in, rakt in och så göra allt som stod i makt för att komma så långt vi kunde det året. Jag tror vi hade 7 poäng när jag tog över, vi tog 7 poäng på hösten, så det var ju ganska hopplöst läge. Men hur
går man ändå vidare från det, att det första tränaruppdraget slutar med att man tar inte så mycket fler poäng och man åker ut?
Det var så pass många rutinerade själar runt omkring i klubben, och Halmstad är en fantastisk miljö för en tränare att verka i, för att förväntningarna är balanserade, du får lugn och ro som tränare, du får stort ansvar. Du är inte bara ansvarig för att vinna nästa match, du är ansvarig för att se till så att egentligen hela fotbollssektionen fungerar från akademin och uppåt. I alla fall var det så då, och jag tror det är likadant nu. Så att det var ju en enorm skola att gå i, och även föreningsskola, hur fungerar det i föreningar? Jag funderade aldrig på liksom att nu gick det åt pipan här med första året, utan det var fort in och lära sig mer och mer och mer och mer och mer. Så att jag funderade aldrig på något misslyckande i det sammanhanget.
Och det blev ju lyckat efter ni tar klivet upp direkt 2012 och hänger kvar 2013 via kval, tror jag. Ja. Sen 2014 gör det bra. Mm. När ni är lite svaga på sommaren och Halmstadledningen dåvarande bestämmer sig att gå på Janne Jensson, det visste nog. Visste du om det, att han var klar redan på sommaren?
Nej, det visste jag inte förrän nu, så det var en nöjdhet.
Det är
säkert sant.
Ja, men hur var det? Du klarar ändå kvar och så får du gå. Hur var den känslan?
Ja, alltså, framförallt 2014 på hösten så var ju vi ett otroligt bra fotbollslag i Halmstad, måste jag säga. Vi vann många matcher, spelade fin fotboll. Återigen tack vare bra spelare såklart, men jag har haft privilegiet att ha bra människor runt omkring hela tiden. Jag nämnde Micke Kall och så vidare som gav mig möjligheten, även Reine Almqvist som hjälpte mig under den tiden att kunna utvecklas som tränare. Det tog fart där 2014 på hösten. Det var ju väldigt bra, måste jag säga. Det var ju en ganska så tuff chock att få, att inte få vara kvar. Jag hade väl en tanke om att jag kanske skulle bli den första tränaren som alla fick sparken. Så att det var ju tufft. Det var tuffa 6 månader efter det, måste jag säga.
Vad gjorde du då? För du hade inget upptag.
Nej, jag tog hand om min fysik tidigt på morgonerna i alla typer av skogar och stränder sprang jag, och därigenom också funderade på hur jag ville gå vidare och vem jag ville vara i framtiden i tränarskapet framförallt. För att det var ganska många timmar som jag behövde terapia mig igenom själv.
Du löste det själv alltså?
Ja, det gjorde jag till viss del, vill jag säga, för att jag har genom åren haft en mentor för både för mig själv och ledarskapet, som återigen tror jag är en stor del för att jag har kunnat ta mig framåt som jag har gjort, som har hjälpt mig att bli bättre.
Vem är det?
Ja, han heter Mikael Lundstam som jag har mycket att tacka för.
Vad hjälpte han dig med tvivlet då? Om du skulle fortsätta eller ej?
Nej, inte alls. Utan det handlar ju om att gå igenom när den här typen av saker händer, så går du igenom olika faser som du måste ta dig förbi för att liksom vända huvudet framåt. Det var tufft, alltså väldigt tufft. Men det löste jag till slut. Men i det stora hela så om vi bara går tillbaka till honom, så hjälper han ju mig i hur gruppdynamik och agera och allt som har med ledarskap att göra, precis allting.
Det blev ju något slags U21-landslagsuppdrag med ett nytt U21-landslag som man odlade upp då när Håkan Eriksson tog det laget till 2015. Och vad var det som lockade med att dra sig in på förbundet?
Ja, alltså det var ju inte så... Det passade väldigt bra. Det var ett uppdrag av två samlingar, fyra landskamper totalt, och i man kan säga i väntan på att förhoppningsvis något annat uppdrag skulle dyka upp, så passade det väldigt bra.
Och sen dök du upp ett halvår i AIK också.
Knappt, va?
Jag tror... Ja, var det knappt? Jag har inte klockat det.
Ja, 4,5 månader tror jag det blev till slut, eller 5. Så att, det var en kortare session som assisterande tränare till Andreas Alm. Och det var ju en helt annan förening än den som jag hade fått min skola i Halmstad. Så var det ju ett helt annat tryck, ett helt annat engagemang och helt andra, man kan säga att det svängningarna i AIK var enormt mycket starkare. Så att, och dels det, och dels att lära sig hur man kan tänka som assisterande tränare var någonting som jag lärde mig under den tiden.
Under den här perioden så blev du kontaktad av IFK Norrköping, Jan Andersson som i tatt om till ett SM-guld ska bli förbundskapten. Hur tänkte du där att ta över en klubb efter ett SM-guld och det som Janne gjort? Eller var det bara givet att kliva på?
Ja, det var givet att kliva på. Det var det. Det var också givet att inte gå in och förändra någonting överhuvudtaget, utan bara fortsätta där IFK var. För Janne hade gjort ett otroligt bra arbete där, så det fanns liksom... Man kan ju säga att man kan tycka att man ska gå in och förändra allting om man kommer som ny ledare, men det hade bara blivit sämre. Så att jag gjorde egentligen inga förändringar överhuvudtaget, utan bara fortsatte där han slutade. Så att,
vad var det som gjorde att du fastnade för Peter Hunt och det han ville sälja in? Om det nu var han, eller ja, var det mer?
Det var ju en klubb som några månader innan han vunnit SM-guld var på frammarsch, så att det var inte så mycket att sälja in, det var bara att hoppa på.
Du gör ju 4,5 säsong, 2 SM-medaljer, ett cupsilver och säljer spelare för över 300 miljoner. När du tittar tillbaka idag, vad känner du kring åren i Norrköping?
Stolthet, inget annat.
Vad var det som funkade? Var det Jannes grund som du tog vidare och slipade på?
Alltså, det är klart att det går ju fort i fotboll, så att 4,5 år när jag avslutade där, så fanns kanske inte så mycket kvar av det som Janne hade byggt upp, för det. Alla spelare hade försvunnit och sådär. Men det är klart att jag fick en bra start genom den plattformen som fanns. Sen genom tiden så förändrades också IFK Norrköping ganska mycket.
Hur?
Ja, dels så förändrar vi spelsätt många gånger. Det gjorde vi också med hjälp av att vi sålde så många spelare och tog in så många spelare, så att vi behövde hela tiden vara nytänkande och nyfikna på hur vi kunde förbättra möjligheterna för att göra bättre resultat, utveckla fler spelare. Så att det var många delar i det som var bra, men det som är det komplexa i fotbollen idag, det är att kunna sälja spelare samtidigt göra bra resultat, och det tycker jag att vi hittade en bra balans med i Norrköping.
Hur ser du på att ni aldrig nådde hela vägen fram och vann någonting?
Ja, så det har varit 28 år mellan SM-gulden i Norrköping, så att det är klart att vi var nära. 2018 var vi väldigt nära. Vi jagade HIK hela vägen in till sista omgången. Men det är klart att det är tråkigt, men man får nog inse också att det kan ta sin tid att bygga upp IFK igen och se till så att det kommer närmare till SM-guld. Så hoppas det inte tar 28 år igen.
Hur jobbigt var det att på något sätt hela tiden behöva sälja av spelare, att Det kändes som att man kanske börjar om hela tiden.
Alltså dels hade jag ju två roller. Jag var både sportchef och tränare där. Så att jag fick ju vara noga med vilken hatt jag hade på mig, om jag var tränare eller sportchef. Under vägen så blev den rollen ganska stor, det vill jag nog påstå. Så den var utmanande i sig, men jag hade bra stöd under vägen. Så att Peter hjälpte mig mycket i de delarna.
Ja, Peter Hunt.
Ja, exakt. Så att det var, och många andra också. Så det var på det sättet så gick den resan ganska okej. Okay, men jag tror att rädslan för att sälja, för att du säljer ju oftast din bästa spelare, eller åtminstone den spelaren som har störst potential, för att den inbringar mest pengar. Men det var vi aldrig rädda för, att vi såg det som en framgång, ett kvitto på att vi hade gjort något bra, och sen var vi nyfikna på hur vi kan utvecklas nästa gång. Där hade jag hade ju återigen då Stefan Hellberg som hjälpte mig i vardagen med hur man kan tänka och sådana här saker. Han förändrar helt min syn på fotboll från helt totalt.
Var gick du från och var kom du?
I Halmstad så hade jag väl en syn om vad som behövdes göras för att bli framgångsrika där. Och i Norrköping så fanns det en annan skicklighetsgrad på spelarna. Det var konstgräs, vardagen var konstgräs, vilket gjorde att det fanns många andra saker som spelade in och man kunde göra. Så jag förändrade ganska rejält mitt tränarskap under tiden i Norrköping.
Ja, hur viktigt var det för dig när du kom dit att du skulle bli manager, det vill säga både tränare och sportchef, eller var det någonting klubben valde?
Alltså det var ju någonting som Peter i första hand hade haft ett gott samarbete med Janne, så han ville fortsätta på den delen. Så att, det var inget, jag ska inte säga att det var inget val, men jag tyckte det var intressant också, för det vidgar ju, breddar ju mina kunskapsområden om fotbollen och fotbollens mekanismer också.
Hur är det att inte vara manager i Polen idag?
Det är rätt skönt.
Varför det?
Ja, för dels så tror jag att du behöver känna till den nationella marknaden bättre om du ska vara sportchef än det som jag har möjlighet att klara i Polen. Dels så är det en så pass stor klubb, så att jag huvudtränare är mer än nog. Men jag har en, det är väldigt viktigt också att ha en god relation med sportchefen.
Hur ser du att just agentdelen utvecklats under de dryga 10 år du varit aktiv?
Ja, det är väl egentligen under Norrköpingstiden som jag kom i kontakt med agentvärlden i min roll som manager där. Och under den tiden så hade vi bara goda relationer, och det är klart att vi hjälpte agenterna också, för att till slut så ville spelarna komma till Norrköping för att det fanns en möjlighet att ta sig vidare från Norrköping, så att vi hade goda relationer där.
En spelare, Simon Thern, hade ju tufft psykiskt, och det är ju kanske en del man pratar mer om i fotbollen. Jag menar, du som beteendevetare, hur var det för, hur såg du på hela den händelsen?
Ja, det var en tuff tid. Alltså, för de människorna som har träffat Simon så ser man ju en sprallig, levnadsglad, kommunikativ människa som han ser till så att det är bra stämning i omklädningsrum och överallt. Och se honom då gå från den personen som jag precis beskrev till någon som inte kan resa sig ur soffan. Det var ganska tufft, måste jag säga.
Hur kände du att ni som klubb skulle hantera det? Men just den jakten på resultat och prestera och samtidigt att skydda en person?
Jag tror att det när man ser att en människa mår så pass dåligt som Simon mådde då, så finns det ingen tanke om resultat eller nästa match, utan det är bara att se till så att vi ger han allt stöd och hjälp för att han ska må bättre, och det tror jag att vi gjorde.
Det är ju ingen hemlighet att det blev rätt stökigt på slutet i IFK Norrköping, inte så mycket kopplat till det, utan mer kring Peter Hunt hur upplevde du den tiden som ju var jobbig, så att säga?
Ja, alltså, jag kan bara relatera till mig själv. Jag upplevde att jag har inte så mycket att säga om det, utan det slutet som blev Det var länge sedan nu och jag har inte så mycket att säga om det.
Du lämnar ju själv, det sägs att de ville dela på rollen. Du lämnar med ett år kvar. Var det grunden till att du lämnats?
Nej, alltså det kan jag inte säga. Jag tror att det var så enkelt att jag var färdig i Norrköping. Norrköping var färdiga med mig. De behövde gå vidare på sitt håll och jag behövde gå vidare på mitt håll.
Det är ju intressant att höra med dig som ju då varit ute lite. För det är ju ofta en diskussion kring allsvenskan och vad är vi bra på och vad är vi inte bra på och så. Och jag menar, du är ju ett exempel på sådant spelare. Samtidigt lyfter man ofta Danmark ännu bättre. Men om du ser på allsvenskan, vad är de allsvenska klubbarna bra på?
Jag tycker att många allsvenska klubbar är bra på att ta hand om unga spelare. Ge dem möjligheten att utveckla dem. Och det går ju tillbaka till akademierna också som gör ett bra jobb. Som gör att det är fler och fler talangfulla spelare som kommer fram idag. Det är en sak. Jag vill också säga att allsvenskans sätt att agera på planen har blivit mer och mer annorlunda genom åren. Du ser mer och mer offensiva idéer för lagen och så vidare. Så att allsvenskan intresserar mig enormt mycket och det intresserar mig ännu mer när jag bor utomlands.
Vad tror du beror på att allsvenskan blivit från kanske mer defensivt inriktad till att blivit mer spelmässigt utvecklande och offensiv och så? Var hittar vi den förklaringen?
Jag tror konstgräset har en del. Att du får svårare och svårare på att vara allt för defensivt balanserad, utan du kommer att bli slagen då utav mer offensiva inriktade lagen. Det är en del i det. Utan att vara förespråkare för det, så tror jag att det kan vara så. Jag tror att Graham Potters inträde, hur han agerade i Östersund, väckte många tränarhjärnor som säkert har på något sätt förbättrat den delen.
Tror du konstgräset är till nackdel för svensk fotboll?
Det där är en bra fråga. Under tiden i Norrköping så upplevde det som något otroligt bra att kunna gå ut på huvudarenan, träna varje dag året om. Inte nog med det, du kunde träna med A-laget klockan 10-12 och klockan 12 och 10 så började fotbollsskolan med 100 ungdomar som kom ut och var på planen som liksom fick möjlighet att vara på det som kallades idrottsparken då. Så vi fick en otrolig fart på utvecklingen utav spelarna. Säkert inte bara med hjälp utav konstgräset, men jag skulle ha svårt att säga att det hade blivit samma kollektiva utveckling, eller det skulle vara svårt att utveckla så pass många spelare under den tiden med gräs på det sättet. Sen där jag verkar idag, där det bara är gräs och där det är klockrent gräs året om, det är liksom oslagbart.
Så egentligen hade du velat säga att allsvenskan gick åt det hållet?
Absolut, absolut.
Du jobbar ju med VAR som ju supportrar framförallt och därmed också föreningar och medlemmar håller emot i Sverige. Hur ser du på det? Nu blev ni ju blåsta på en straff i näst sista omgången eller fick en straff emot det?
Nej, vi blev väl, han vägrar kolla på straffen så det blev lite livat kring det. Så att, men jag måste säga att i Polen som verkar Maciniak,
han som dömde VM-finalen, han ska döma Champions League-finalen också. Simon Maciniak heter han
inte det? Jag kan inte förnamn. Han dömer extraklassa.
Ja, Simon Maciniak, ja, precis.
Jag märker väldigt tydligt att han är en förebild för alla andra domare. Så att domarnivån är väldigt hög måste jag säga. Och han, när man har honom i matcher så det är världsklass såklart då. Man kan tycka vad man vill om det tror jag. Men hjälpmedlet för en domare, att domarna går med på att inte ha VAR idag i Sverige, det är bra gjort, man får jag nog säga.
Nej, de går inte med. De försöker ju driva, men de är ju på något sätt motarbetade av rest, ja, supportrar, ja, medlemmar och föreningar.
Ja, jag har förstått det. Men det, nu har jag följt Allsvenskan under hösten och det är nästan varje match så är det någon form av bedömning från domaren som blir de stora rubrikerna efter matcherna. Det sker ju inte på samma sätt när du har VAR, så att jag vet inte riktigt.
Ja, de som är emot VAR säger ju att de flyttar bedömningen bara från planen dit och så just att han vägrade titta. Då blir det en diskussion kring det.
Absolut, men då har man i alla fall hjälpmedlet att titta om man vill.
Om man ser till tränarkvaliteten i Sverige, vad är din bild? Liksom, hur står vi oss?
Den är väldigt hög. Bra fotbollstränare, det måste jag säga. Det är, jag önskar att fler både får och tar möjligheten att komma ut och kunna bevisa sig utomlands, för att vi håller hög klass. Det är många skickliga tränare som verkar i Sverige.
Efter du lämnade Norrköping var vi ju många som väntade vad du skulle välja. Jag placerade dig i någon klubb och andra placerade dig i andra klubbar, och vi vet ju även, det är väl ändå bekräftat med AIK och Blåvitt sommaren 2020 och så. Hur svårt är det där liksom när man har olika anbud? Det fanns danska Aalborg, talades de också?
Ja, alltså dels så stämmer inte allting överens om i verkligheten när det gäller de delarna, men du behöver navigera i en värld full av intressesfär, men för min del så går jag bara till mig själv. Vad är bäst för mig och min familj, och så går jag på det som kan ge mig mest värde.
Du blev ju rätt kraftigt utstängd, får man väl ändå säga, av Blåvitts tidigare klubbdirektör Max Markusson, som ju gick ut och tydligt, det har du säkert hört, att du krävde för mycket ersättning och ja, din rådgivare tog över de ekonomiska diskussionerna och de var inte så imponerade av dig sportsligt. Det ena med det andra, det var något med AIK och Norrköping var sura och så. Hur tog du det? För jag är helt säker på att det har nått dig på något sätt.
Ja, alltså jag lär mig mer och mer att inte beröras allt för mycket av andras åsikter.
Är det så enkelt?
Det blir enklare och enklare. Ju mer åsikter som kommer till en, desto mindre blir man så om dem.
Jobbar man inte alls med rådgivaragenten för att liksom, eller är det, kan de komma med, jag har den här klubben, kan du tänka dig det? Hur ofta händer det?
Nej, alltså det kan säkert hända, agentverksamheten är mer inriktad mot spelardelen. Jag tror att det finns mer pengar i spelarvärlden än i tränarvärlden, så att jag tror inte att det är allt för mycket. För mycket propåer från agenter till tränare.
Om du tittar framåt, vad drömmer du om att ta dig?
Nej, dels så vill jag göra färdigt det här uppdraget i Polen på ett bra sätt, för att jag trivs otroligt bra att göra och se till så att jag kan lämna ett gott arv efter mig där. Så att, sen har jag slutat tänka så mycket på framtiden när det gäller tränarskapet, för att det är så många olika parametrar som spelar in som du inte kan kontrollera, så att jag följer med liksom.
Hur sugen är du på att komma tillbaka till Allsvenskan någon?
Ja, det är ju klart att det vill jag göra förr eller senare såklart, men så länge jag har möjligheten att vara utanför Skandinavien så vill jag nog fortsätta.
Du har ju varit U21 förbundskapten 2 gånger, i och för sig kort bägge gångerna, får man ändå säga. Du har inte ens ett år ihop om man lägger ihop de 2 perioderna. Hur mycket finns tanken att någon gång liksom leda sitt landslag? Ta över efter Janne även där?
Ja, det är heller inget jag tänker på sådär, men som jag bara relaterar till mitt sista svar, att jag tänker inte så mycket på framtiden. Jag tycker att, och jag tror inte förbundet är speciellt tunga på mig som förbundskapten efter min senaste session heller.
Nej, ni lämnar lite i bad blood efter.
Nej, absolut inte. Men det är klart att vi hade nog önskat att det skulle bli lite längre båda parter.
Ja, får vi hoppas att det blir en lång tid i Polen, så att du kanske blir den här första tränaren som inte får sparken. Då hoppas för i Halmstad.
Det är kört.
Ja. Stort tack.
Tack.
Podden är producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna vad ni tycker och tänker, önskar och vad ni vill ha mer eller mindre av. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då gäller Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.